välkommen till Juristpodden. Tackar. Hans Wagner. Hur känns det?
Det känns bra.
Hur känns det att vara på Lidmar?
Ännu bättre. Det känns väldigt trevligt. Slappnat och bra.
Du berättade förut att du brukade vara här.
Ja, under en period så var jag ofta här på middag. Men sen har det inte blivit så mycket av det sista året.
Vad har hänt?
Utan någon särskild anledning. Nej, egentligen ingen särskild.
Skönt att du har kommit tillbaka.
Ja.
En renässans.
Mm.
Men du, jag tänkte fråga ditt efternamn.
Mm.
Är det många som säger fel?
Ja, det förekommer. Men det har jag vant med, så det är inga problem.
Säger de Wagner eller Wagner eller Wagner?
Wagner eller Wagner, men många säger rätt nu för tiden.
Ja, det är väldigt särskiljande.
Mm.
Det är fint. Tycker du om att man tilltalar dig med hela namnet?
Ja, det går bra med Hans.
Mm. Men du, min absolut viktigaste fråga som jag verkligen går igång på. Det är att du har ju varit väldigt aktuell nu i media med fallet med Fikru Maru. Säger jag rätt när jag uttalar hans namn?
Mm-hmm.
Han har ju suttit i fängelset i Addis och blivit anklagad för mutbrott och upplopp i fängelse. Och han är ju då en svensk hjärtspecialist, eller kardiolog som man säger.
Yeah.
Och har åkt med svenska investeringsmedel, vad jag har förstått, Swedfund.
Mm.
Och byggt ett hjärtsjukhus i Etiopien.
Yeah.
För att hjälpa till där. Och hur kan det hända det här? Att han hamnar i ett fängelse när han gör en bra sak?
Man kan kortfattat säga att han har varit på fel plats vid fel tillfälle och har blivit indragen i alla de här konstigheterna. Och har man en gång fastnat i det här träsket så är det svårt att ta sig ur. Det är väl lite förenklat men ändå vad det handlar om.
Mm.
Och sen får man titta på de här detaljerna för att fråga sig vad är det som har hänt och inte har hänt.
Mm. Jag tänker att han tog ju med sig någon hjärtmaskin, vad jag förstår, och fastnade i tullen.
Ja, det var inte ens någon hjärtmaskin utan det var mycket banala utrustning som han i någon slags överdriven ambition tog med sig från Stockholm varje gång han reste ner till Addis. Och detsamma gällde hans kollegor som kom dit med jämna mellanrum. Det var ett team på en 5-6 hjärtläkare som hade någon slags stafettloppsarrangemang och åkte ner. Och de brukade alla ta med sig grejer typ förbandsartiklar, gummihandskar och den typen av grejer som bara inte fanns där på sjukhuset. Det var enklare att köpa det i Sverige och ta med sig det.
Mm.
Och på den vägen började det hela och sen fick
Men vad var det han tog med sig som han fastnade med?
Han hade med sig absolut de mest banala saker som gummihandskar och förbandsartiklar i en väska som han hade med sig och fastnade med i tullen. Och då blev det en diskussion mellan honom och tulltjänstemannen om värdet på den här väskan som då skulle förtullas.
Mm.
Olyckligtvis hade inte Fikru med sig fakturan för de här varorna utan han sa att han hade glömt den men han kunde tala om att den var värt ett ganska blygsamt belopp, vilket det säkert också var.
Mm.
Medan tulltjänstemannen naturligtvis sa att det var värt mycket mer och underförstått ville han naturligtvis då få in en högre avgift som skulle också gå ner i hans egen ficka.
Mm.
Men eftersom Fikru känner systemet så var han inte beredd att medverka i en sån övning. Så han sa att då lämnar jag väskan och ska ordna så att jag får fram fakturan så får vi då i vanlig ordning tulla in den.
Han ville göra rätt för sig.
Absolut. Mm. Sen var det en hel del olyckliga omständigheter som gjorde att han tvingades kasta sig på ett plan och åka hem för att hans syster blev sjuk, allvarligt sjuk och för övrigt avled kort tid därefter. Och så småningom så blev han då anklagad för att ha försökt att smuggla in varor.
Och då var han i Sverige eller Etiopien?
Då var han tillbaka i Etiopien. Han hade varit tillbaka i Etiopien under lång tid, under en period av 1,5 år och kommit och gått som vanligt. Så blev han åtalad för försök till varusmuggling. Och Då tog han upp det med de som han kände och som han jobbade med, allt från hälsovårdsministern och till många andra. Han sa att han var ganska olycklig över att han hade blivit åtalad för försök till varusmuggling. Och då satte maskineriet igång och de pratade med varandra internt och sa till tullministern, som var den som ytterst låg bakom det här åtalet, att det här är antagligen ingen särskilt bra grej att åtala den här personen för försök till varusmuggling. Och kan du titta på det där? Och då bestämde sig tullministern för att lägga ner åtalet.
Mm-hmm. Så det var, men en fråga, det här som han hade med sig.
Ja.
Hade han tidigare haft med sig
absolut,
exakt samma
absolut
sak? Och även efter
absolut
att han blev stannad?
Ja, det var inget dramatiskt alls.
Det var bara fel person?
Och då så hände ingenting. Det lades ner åtalet och han fortsatte sina resor till Addis. Och en dag i maj 2013 så blev han väckt tidigt på morgonen av 3 stycken kulsprutor beväpnade personer som kommer in och säger att han ska häktas för att han har gjort sig skyldig till mutbrott. Han skulle då ha mutat tullministern som i sin tur skulle ha lagt ner åtalet, därför att deras föreställningsvärld är sådan att man lägger inte ner ett åtal utan vidare, utan det är en pusselbit som fattas här, nämligen att man har mutat tullministern. Mm. Och till saken hör tullministern, som ingick i regeringen och som tillhörde en minoritetsgruppering, hade hamnat i onåd och man ville bli av med honom och hade då gjort en analys av alla möjliga saker som man hade för sig. Så 60 stycken personer blev på morgonen samma dag intagna och häktade för olika saker som man då trodde att den här tullministern hade gjort och som innebar att han i slutändan hade fått mutor.
Så han åkte med på köpet?
Han åkte med och sitter än i denna dag häktad.
Är det sant?
Ja. Det var honom de ville komma åt. Han blev naturligtvis avsatt från regeringen och så vidare. Han sitter häktad och har varit utsatt för rättegång under alla de här åren. Och man sa en gång till Fikro att om du skriver på ett papper att du har mutat tullministern så kan ditt liv fortsätta som om ingenting hade hänt, för det var det gick ut på. Och då sa han att jag är ledsen, men jag kan inte skriva på något sånt, för det har inte förekommit några mutor. Man försökte tala med hans fru och så, hon är också från Etiopien ursprungligen, så man sa att säg till din man att det här är ingen bra grej för honom att hålla fast vid, utan det är enklare om man skriver på. Men hon sa att jag kan inte göra saker som inte han själv vill göra. Så att på den vägen blev det, och de till och med sa att det här kan komma att bli en väldigt trist och långvarig övning. På den punkten hade de rätt. Så att då blev det en process som drog igång och som pågick, kan man säga, i 3 års tid. Och som då resulterade i att, vilket inte var så överraskande, när man följde med den där rättegången och det sätt på vilket den drevs, så var det så att de skulle inte kunna rädda sina ansikten genom att säga att det här var ingenting och därför så lägger vi ner åtalet. Man förstod att det skulle bli något straff utdömt. När rättegången slutfördes, vilket det tog 1,5 dag efter att ha väntat i 3 år på att få rättegången, så skulle man meddela dom. Och lite naiva var vi när vi trodde att vi skulle få domen mer eller mindre på sittande fot, att de skulle säga kan ni gå ut ett tag och komma tillbaka så ska vi meddela dom. Men det var inte alls aktuellt, utan det ska de så småningom, som skulle göra senare samma månad. Och på den vägen var det under 1,5 år fick vi hela tiden nya tider, nya besked att det skulle komma dom nästa månad. Som sagt, det pågick i 18 månader.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I det läget gjordes det vissa påtryckningar från Sveriges sida. Meddela domen här nu. Det är hög tid för det.
Men alltså här emellan, när Fikru fick det här erbjudandet om att för att komma ut att skriva på det här som man absolut inte hade begått, kunde du någon gång känna att gör det bara?
Nej, absolut. Det var, han var inte förhandlingsbar på den punkten, för det var hans absoluta övertygelse och vetskap att han hade inte haft något som helst. Det fanns inget sånt moment med här. Och faktum är att åklagaren till slut insåg att han skulle inte kunna klara att bevisa någonting, för vare sig Vickro då eller ministern själv erkände ju att de hade skett några mutor dem emellan. Då ändrade han beskrivningen av brottet så att han sa, man försöker uttrycka det i termer som är begripliga, att Fikro måste ha förstått att när han då, man la ner åtalet, när tullministern la ner åtalet mot honom, så måste han ha förstått att det här var inte korrekt. Och att han fick då någon slags förmån som inte andra skulle få. Och att han då förstod att tullministern gjorde någonting som var obehörigt, som inte var korrekt. Och det lite luftigt blev liksom den slutliga brottsrubriceringen, att han skulle på något sätt medverka till någon form av obehörigt agerande från ministerns sida. Väldigt luftigt. Men det fanns liksom inte mycket annat att säga, för att det fanns inte utrymme för någon riktig muta. Det hade inte förekommit och därför heller inte kunde bevisas. Så slut så fick vi då domen, och vi kunde misstänka att de skulle inte kunna rädda ansiktet genom att säga sorry, det här var ingenting, vi kan gå ut nu. Nej. Utan då kom en dom, så han dömd till 4 år och 10 månaders fängelse.
Hur kände du då?
Ja, alltså det saken hör att i det läget så kunde vi förstå att det var för att rädda ansiktet, men samtidigt var det då en tid som var tilltagen så att när man kunde då räkna av, man hade rätt att räkna av dels naturligtvis den tid man suttit häktad, men också fick man en automatisk rabatt på strafftiden. Så att allt det här sammantaget...
För den tiden man suttit då, eller varit häktad?
Varit häktad. Mm. Och räknar man baklänges så kunde man se att han kunde lämna fängelset för att han hade klarat av alla de här tiderna. Det enda som man behövde göra då var att få ett intyg från fångvårdsmyndigheten att han inte har misskött sig under den här tiden, för att då får man inte rabatten.
Och då kom upploppet i fängelset?
Precis.
I samband med att han låg på sjukhus och hade fått en lungkollaps?
Ja. Och då satt han i fängelse, och vi räknade med att han, det här var bara en stämpel som man skulle få. Och stackars Emmy åkte fram och tillbaka mellan de här myndigheterna för att få den här stämpeln. Jag kommer så väl ihåg. Så började på mullra i bakgrunden. För då hade det varit oroligt i landet. Det var massa upplopp och det var massor med bekymmer. Plus att han då mådde så dåligt av att hans lunga hade kollapsat. Mm. Men det fanns alla tecken på att han skulle kunna åka hem. Ja. Och på onsdagen så ringer hon mig och säger att nu har hon fått stämpeln. Så nu är det bara frågan om att lämna över papperna till domstolen som då ska säga att okej, han har avtjänat sitt straff och han kan åka hem. Och man hade till och med planerat att han skulle kunna åka hem till helgen.
Ja.
Men då hände det saker, och då så kom det ett nytt åtal för terrorist.
Det är nästan som att man hittar på brott.
Ja, terroristverksamhet med livstidsfängelse i straffskalan. Och då var det ju helt kört. Det fanns ju liksom en chans att få hem honom. Mm. Och då så fick man börja om från början. Och Men då fick han den här åtalet på halsen. För då hade under mellantiden han varit in och ut på sjukhuset och då hade det skett ett upplopp också i fängelset.
Som var helt frånskild från
absolut.
Honom. Absolut. Hade ingenting med honom att göra.
Alltså han
vad handlade det om då?
Det handlade om, för det var oroligt i hela landet. Det var upplopp överallt och det var undantagstillstånd som rådde. Och då hade man från internernas sida varit missbelåtna med förhållandena. Det var mat och det var annat som var under all kritik. Och,
det var en sån stämning i landet.
Så att då satte man eld på 2 av 4 flyglar genom att man bara satte eld på sina kläder och sängkläder.
Oj, det franska revolutionen.
Ja, verkligen. Och det blev då verkligen, det blev kalabalik så att de här fångarna sprang omkring och fångvakterna var helt tagna och sköt vilt omkring sig. De sköt ner.
Folk bara strök med
20,
liksom.
Över 20 stycken interner blev ihjälskjutna.
Och hur många av hur många som sitter där?
Det kanske var många fler. Det var säkert över 100, kanske till och med 200.
Ja, men det är ändå en femtedel eller två.
Och sen så skulle man från fångvårdsmyndigheterna var man ju väldigt kritiserade och att de inte hade koll på vad som hände i fängelset och stoppa ett upplopp. Och de kände att de måste då kunna säga att det beror på att det var någon smart typ här som har resurser, har pengar och har huvud och som hade hittat på allt det här, nämligen fick förmörer som de redan var då var
Men de behövde som, liksom täcka upp det.
Som brottsling och därför var det ganska lätt att säga att det var han som är en skum person, att det var han som har hittat på det här.
Speciellt när han är dålig också och knappt kan försvara sig.
Så att då fick han det här åtalet på halsen, så att hemresan på fredag var inte särskilt aktuellt.
Men kände du i det här läget, skriv på pappret och kom ut?
Nej, alltså
kunde du någonsin känna så? Även alltså, om du är
man kunde känna att
lagen.
Det här kommer aldrig, det kommer aldrig gå att lösa det här. Nu är han stuck forever. I synnerhet innan han blev opererad så tänkte att han kommer att dö där av den här kollapsade lungan. Plus att han inte får, han får på ett straff som är oändligt långt.
Ville du lägga ner då?
Alltså, Fikru i det läget sa att ge mig ett straff så jag vet vad jag har att rätta mig efter istället för att hålla på med de här förhandlingarna. Och det var ju samma sak sen i den nya rättegången som det var klar på ganska kort tid. Så var det samma sak igen. Att vi ska återkomma, vi har inte hunnit att skriva domen. Det blir förskjutet ena gången efter den andra. Han verkligen sa att jag tar hellre ett straff om jag bara vet vad som gäller. Det är ingen som lyssnade på honom.
Och vad kände du som advokat här?
Alltså jag var lite orolig för hans hälsa, för den var fortfarande då lite skakig. Om han hade blivit opererad så var det ju inte säkert att han skulle klara det här. Han skulle lätt kunna få en infektion och stryka med, eller någon annan skulle kunna inträffa. Så att det kändes hopplöst. Faktiskt.
Men kände du att du liksom gick utanför din profession i det här fallet och
nej,
blev liksom berörd på en annan personlig nivå också?
Man blev berörd och man blev engagerad, men det fanns ingen behov. Det som jag då ägnade mig det var att försöka övertyga svenska myndigheter, framförallt utrikesdepartementet, att de måste agera kraftfullt här för att komma rätta med den här saken och få honom att komma hem. Först hade de hade varit väldigt mottagliga för det här humanitära aspekten, att han var så sjuk att han måste opereras och att han därför skulle frisättas. Ja. Medan däremot i övrigt så var de kanske inte lika aktiva och entusiastiska kring det här, utan man tog det ganska kallt. Vi fick aldrig riktigt veta vad de sysslade med egentligen, för de sa hela tiden att det där sköter vi på vårt vanliga sätt, det vill säga tyst diplomati.
Vårt vanliga sätt?
Ja, det är tyst diplomati.
Vad läskigt. Ja. Men du har ju riktat lite kritik mot UD och liksom svenska staten. Det är ju svenska staten. Vi har ju haft ett tidigare fall med Martin och Johan, journalisterna i Etiopien, som satte det här kallet i fängelset. Och där så besökte både statsministern och dåvarande utrikesministern Martin och Johan. Mm. Men i Fikrus fall så gjorde de inte det.
Nej. Vi och försökte vid flera tillfällen. Vi visste att Löfven var i Addis eftersom han regelbundet besökte African Union-konferenserna som ägde rum där nere. Så
de har ju sitt säte
huvudstad för Afrika. Och att han då skulle ta en liten stund och besöka Fikru. Vi visste ju att det skulle ha en stor betydelse rent psykologiskt och optiskt. Att han
att ta ställning. Ja.
Men han beklagade att han inte hade tid att göra det. Och han hälsade till Fikru via ambassadören och sa att vi hoppas att vi snart får se honom.
Var ambassadören där?
Ambassadören besökte honom vid vissa tillfällen, det gjorde han. Men han lämnade meddelande till oss att han fick den hälsningen från Löfven.
Jag lyssnade på Fikru Marus söndagsintervju med Martin Wiklin och jag måste säga att jag grät några gånger. För att jag känner att jag blev så pass illa berörd över att en människa som är så pass duktig och vill åka till ett annat land som är svensk, betalar skatt här och gör ett utmärkt jobb här. Åker för att liksom bevara mänskliga rättigheter i ett annat land och samtidigt kränks, blir liksom kränkt av sina egna mänskliga rättigheter. Och staten och Sverige som är så himla känt för att vara neutralt och ta ställning vid bräschen för många saker, jämställdhet, jämlikhet, gör ingenting.
Nej.
Hur kan det här förekomma?
Ja, det är en bra fråga och dels så sa man då att vi kan inte lägga oss i vad som händer i andra länder. Är det en process som pågår så är det så. Och det kan man inte göra någonting åt, men det är inte hela sanningen därför att vi har inte haft något behov av eller föreslaget att de skulle gå in och försöka påverka själva processen, utan vad de skulle göra var att påskynda processen. Vad de skulle göra är att de skulle framföra till etiopiska myndigheter att den här processen är en non-starter. Det finns liksom inget stöd för processen. Att han skulle ha medverkat i terroristverksamhet när han inte ens var fysiskt närvarande. Det är en omöjlighet, etc. Men vi vet inte exakt vad man sa och inte sa till sina etiopiska kollegor, men vi kan i alla fall konstatera att något resultat hade det inte, utan han satt i sina 5 år innan han kom ut och det var efter då att han blev frikänd i den här terroristrättegången. Och troligen har det haft en viss betydelse att det kom en ny regim, en ny premiärminister som har haft tydligen andra ambitioner. Och som
lite mer modern och nytänkande.
Sannolikt har han också blivit påverkad av att den etiopiska ambassadören i Stockholm, vars uppgift är att försöka spegla stämningen och inställningen till Etiopien i Sverige under de senaste 3 månaderna innan det här hände då i april, borde ha rapporterat och sagt att Etiopien får väldigt dålig publicitet, för det blev ett intresse kring det här fallet som var oerhört mycket större än någon gång tidigare. Så han måste ha,
internationellt då, eller bara i Sverige?
I Sverige. Så han måste ha noterat det här och sagt till dem att det är inga bra signaler som kommer ut kring Etiopien på grund av det här målet. Och då kan man fråga sig, vilket säkert de gjorde, är det värt att hålla på att driva den här historien utan istället försöka hitta en väg ur? Det har säkert haft sin betydelse och en ny person då kan ta ett nytt grepp och gjorde säkert det.
Och passade på.
Han sa då liksom att nu lägger vi ner den här rättegången, så plötsligt på ett ganska oförklarligt sätt så plötsligt säger bara domstolen att rättegången är avslutad och att han är en fri man.
Men varför hälsade man på Martin och Johan och inte Fikru?
Ja, det är det som är en bra fråga. Jag tror att det...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Om jag ska spekulera lite grann, tror jag att det hänger samman med att Sverige var så oerhört fixerad vid att man skulle komma in i FNs säkerhetsråd. Och det var nog ingen tillfällighet att man därför
valde att inte stöta sig.
Regelbundet besökte AU:s konferenser i Addis, där man fick tillfälle att ha kontakt med alla 54 afrikanska stater på ett brede och tala om för dem hur viktigt det var att de stödde Sverige som skulle komma med i säkerhetsrådet och allt vad Sverige då skulle kunna göra i sin tur för dessa länder. Och i det läget så var det antagligen inte särskilt opportunt att hoppa på den viktigaste staten, kan det synas, nämligen värdlandet Etiopien och säga till dem att ni hanterar det här på ett
oacceptabelt... Ni kränker mänskliga rättigheter.
Ja, precis. Och det var inte...
Varför? Vad hade hänt om de hade gjort det? Inte kommit med i säkerhetsrådet?
Jag tror inte de ville ta den risken att framstå som besvärliga, och risken är väl rätt stor då, trodde de, att de skulle få de här rösterna som de småningom fick, och som där handlade man ju stora framgångar, vad det nu har varit värt.
Så man gjorde någon slags, alltså någon avvägning enligt proportionalitetsprincipen?
Ja, det kan man väl säga.
Och då tycker man att det är värt att kränka någon?
Ja, de har säkert framfört och sagt att ni är bekymrade för det här fickrofallet och ni är medvetna om det och sådär. Det kan man tänka sig att de har gjort, men de har ju inte gjort det med någon entusiasm eller någon kraft. Och...
Eller pekpinnar och ta ställning för mänskliga rättigheter.
Vi föreslog att man skulle suspendera, förutom att åka ner och hälsa på, vilket hade varit en demonstration som ni vet fick enorm genomslag när Carl Bildt åkte ner och träffade journalisterna. Det skulle säkert haft samma konsekvenser här. Alternativt.
Och bekräftat, att skapa någon slags praxis i att vi tolererar inte det här. Det är inte okej att göra på det sättet.
Man har sagt till dem att vi, det här läget så kan vi inte fortsätta att, på det sätt som vi har gjort under många, många år, stödja Etiopien. Vi måste suspendera u-landsbidraget för att inte markera. Faktum är att vi hade kontakter på EU-nivå och vi kände att vi mycket mer engagerat och angeläget intresse från EU:s utrikestalespersoner.
Mer än den svenska?
Ja, absolut. Och att de,
vad läskigt,
utifrån sina begränsade möjligheter verkligen hade ett intresse av att göra någonting åt det här. Men om inte Sverige då gick före med oss som gott exempel, så kan man ju inte räkna med att andra länder skulle göra det. Så att,
men det här, jag vet att, eller jag hörde i den här söndagsintervjun att det var någon som blev skickad å Margot Wallströms vägnar som sa någonting till Fikru som fick honom att känna sig kränkt och att hans liv inte var värt något och var otroligt demoraliserande. Och här känner jag liksom, vad är meningen med att ha mänskliga rättigheter om våran stat inte ens kan representera dem i Sverige? Vad är meningen med det här?
Nej, det är en berättigad fråga, och det är, tyvärr är det så att det är ganska relativt begrepp med mänskliga rättigheter, men alltså, det finns ju ändå bestämmelser i FN-konventioner och annat som man konkret kunde peka på, att man ska få skyndsam rättegång, man ska presume innocent och så vidare. Ingenting av det där har man respekterat, och det hade funnits goda skäl att kunna påpeka det här för Etiopien att de inte följer de här principerna.
Är inte FN bärare av de här rättigheterna? Vad är meningen? Blir inte allt en stor bluff då?
Jag tycker att vi hade kunnat göra mycket, mycket mer av det här. Men som sagt, där fastnade vi och det var många personer som var engagerade och som gjorde sitt bästa utifrån de begränsade möjligheter som de hade. Typ ambassadörerna som var i Etiopien, de svenska ambassadörerna som ledde efter den andra, de var väldigt hjälpsamma, och men det var på det mera så att säga mänskliga planet. De besökte och de hade möten. Och
skulle du vilja hylla dem i det här fallet?
Jag tycker att de alla upplever att de gjorde precis allt de kunde och lite till, och gjorde saker och ting i alla fall lite lättare. Men man kan förstå att de hade inte några möjligheter att hålla diskussioner på en tillräckligt hög nivå som hade varit möjligt för regeringen att ha. Så därför så kan inte man förvänta sig att de skulle kunna liksom, skapa det tryck som vi var ute efter. Men de gjorde bra saker, det är inget tvekan om det.
Men kan du känna, har du fortfarande kontakt med familjen Maro idag?
Ja, jag har kontakt med familjen. Framförallt med Fikru själv och även med Emil lite grann, men hon har annat att tänka på just nu.
Ja, men vad skönt.
Hon ska föda tvillingar i oktober.
Är det sant?
Ja.
Gud vad underbart.
Ja.
Ett nytt liv.
Ja.
Men du, det var jättespännande att prata om Fikru Maro-fallet. Ja. Men det finns ju massa andra saker som du har som är otroligt spännande. Framförallt att du var pionjär till Vinge, som då inte hette Vinge.
Nej.
Vinge Ramberg Dahlin, eller säger man Ramberg?
Ramberg.
Ja, vad bra. Apropå namn. Wagner, Wagner, Wagner. Så det har du hållit på med. Du har bott mycket utomlands. Har du alltid gått på känsla? Eller har du varit strategisk?
Alltså det som man upplevde som var lite lätt frustrerande var att advokatbranschen var rätt så återhållsam. Det fanns regler om marknadsföring. Det fanns en inbyggd känsla av att man skulle verka i det tysta och så vidare. Det var väl allting gott och väl, men det fanns också behov av att utveckla verksamheten, och det fanns möjligheter att göra det, upplevde jag, inspirerad av mina intryck i USA när jag var där.
Där du var och plugga?
Läste
efter juristprogrammet i Sverige?
En master där, och sen så jobbade jag på en amerikansk större advokatbyrå. Man såg liksom hur de utvecklade sin verksamhet, och the sky was the limit på något sätt.
Har du tagit med dig det? Har du alltid känt så?
Jag är influerad och inspirerad av detta, så kom jag hem till Sverige och kände att det är någonting man kunde på det lilla planet försöka och plagiera. Mm. Och hade turen att hamna på en liten byrå som många andra byråer var relativt små, men som hade en inställning att de var öppna för förslag och att pröva projekt som då skulle kunna ledarna varit. Vilket de då dessbättre gjorde ganska snart, och det var framförallt då ett kontor som vi öppnade utomlands, kände vi. Det var
London.
Ett bra sätt, och det blev det London.
Och där stannade du 25 år?
Där stannade jag från att det skulle vara 2-3 år var mitt ursprungliga kontrakt. Mm. Någonting som man sen inte ens kom ihåg praktiskt taget, utan tiden gick. Mm. Jag var kvar i 25 år. Vilket jag tror har haft en stor inverkan på utvecklingen av Vinge som helhet, det vill säga även i Sverige. Den är i alla fall framstående, och från att ha inte varit särskilt mycket alls till en gång i tiden så har det utvecklats. Vilket visar att det går, och det gick att göra någonting av det.
Allt är möjligt. Känner du att du har skapat Vinge?
Ja, jag vill inte säga, det var många som var viktiga personer och som var med, och vi måste vara det.
Men du gick
i
bräschen för det här?
Ja, jag var väldigt angelägen om det hela, och om man så vill var till och med beredd att ge upp min karriär i Sverige och försöka med på att utveckla kontoret i London, eftersom det var ingen annan som var intresserad av att göra det. Det kändes som ett viktigt moment i den här utvecklingen, som det sen också visade sig.
Men alltså, det är ju hur coolt som helst. Känner du inte så när du kollar på Vinge?
Jo, men det är väl så. Det har varit någonting man kan vara nöjd med, och det är andra som har tagit över och utvecklat det här vidare. Så att jag känner inte något.
Du har gjort så många spännande saker. Ja. Du har även haft en sväng i Paris.
Ja, alltså det var en tillfällighet som gjorde att när jag satt i London så blev jag kontaktad av Stockholms svenska nationalkommittén för ICC i Paris, som hade blivit tillfrågade om de skulle kunna utse en ordförande i en skiljenämnd som skulle hantera en väldigt delikat tvist som då var uppe på agendan mellan Iran, som då var iranska staten som hade tagit över diverse institutioner i Iran, bland annat en stiftelse, en foundation som tillhörde Shahan, Pahlavi Foundation, som hade då kontrakt på att bygga praktiskt taget en helt ny liten stad utanför Teheran och som naturligtvis hade då kollapsat med revolutionen 79. Och de här byggena stod stilla och de flesta av de människor som hade varit inblandade var för detta generaler, de fanns inte längre, visade sig. Och det där skulle man då hantera, och enligt avtalet så skulle det vara en ICC-tvist som skulle äga rum i London, men man kände att Iran ville inte ha någon engelsman som skulle vara ordförande.
De kändes lite godtyckliga, eller?
Utan de ville ha någon ännu mer neutral person, och Sverige blev då tillfrågade att vara ordförande.
Och då blev det du?
Och då fick jag jobbet, eftersom jag satt i London, om jag kunde ta det här. Eftersom jag inte då oftast nästan ens vet hur ordet nej stavas, så sa jag ja.
Du är en ja-sägare. Men jag måste bara säga, skiljeförfarande är ju ett annat förfarande än i domstol.
Ja.
Och det tror jag inte folk vet om. Kan du bara i en mening säga vad det är för något?
Framförallt i kommersiella sammanhang så har man ju inte då full förtroende för domstolarna i det andra landet. Så Iran skulle inte ha förtroende för en domstol i Västeuropa, allra minst på den tiden, och vice versa. Och därför så har du ett skiljeförfarande som är att man skapar sin egen domstol genom att utse varsin skiljeman, och sen utser man en ordförande som då är superneutral. Så...
Superneutral, finns det?
Ja, alltså som inte då har några intressen eller som upplevs av parterna som acceptabel. Och i det här fallet så var de beredda att ha en svensk ordförande som då skulle sitta i... De tyckte det var lämpligt att vi hade satt i London eftersom det skulle lägga rum i London. Det där blev en mardröm, men det var en långt utöver vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig den där processen. Den där huvudförhandlingen pågick i 16 veckor. Dag ut och dag in satt vi. Och det var till och med så att vi skulle vara klar med förhandlingarna då före jul. Och sista veckorna i december så satt man på lördagar för att vi skulle bli klara. Vi skulle höras vittna och vi skulle göra alla möjliga motioner och annat.
Du har sagt tidigare att du jobbar på 100% nu.
Ja.
Hur mycket jobbade du då?
Ja, det var nog mer än 100% om det nu går. Men det var
alltså,
det var långa veckor och många timmar.
24/7 liksom?
Inte långt ifrån i alla fall. Det var inte så att man satt i förhandlingarna under de här 60 veckorna. Då skulle man efteråt gå igenom transkripterna, alltså utskrifterna, och man skulle
förbereda
nästa dag och så vidare. Det var nästan på gränsen till en mardröm.
Nu ska vi bara avrunda med lite. Du är ingen kaffedrickare.
Nej.
Vad jag förstått. Som hela Sverige nästan. Vet du vart kaffet kommer ifrån?
Ja, i Etiopien.
Bra.
Jag har varit här så många gånger.
Ja, jag blir stolt. Jag har ju själv ursprung därifrån. Men jag tänkte på... vi ska köra 5 snabba.
Okay.
Och då får du välja ett alternativ och motivera det med en mening. Och alternativet får du liksom välja det som kommer instantly. Då kör vi igång. Snabbt eller långsamt?
Snabbt.
För att?
Ja, jag är otålig och vill ha resultat.
Ord eller handling?
Ord.
För att?
Det är liksom, det måste på något sätt ner på papper och så att man får tillfälle att överväga vad det som gäller. Och handling tror jag inte så mycket i det läget, i alla fall inte i processammanhang, är det sättet att lösa problemen på.
Och i privata, personliga sammanhang?
Kanske lite mer handling än ord.
Skönt att du är ombytlig. Nytt eller gammalt?
nytt.
För att?
Ja, jag har respekt för det som är gammalt, men jag är nyfiken och vill att det ska hända saker nästan hela tiden.
Runt eller fyrkantigt?
Jag tror jag satsar på runt. Men jag kan tänka mig runt som omges av en fyrkant på något sätt. Det är inte så där så att, men om jag måste säga någonting så säger jag runt.
Mm. Var det fem nu?
Vad sa du?
Var det fem eller fyra?
Det var tredje tror jag.
Nej, ord eller handling, snabbt eller långsamt, nytt eller gammalt, runt eller fyrkantigt. Nu har jag missat den sista. Elvin, kommer du ihåg vad det var? Nytt eller gammalt, ord eller handling, snabbt eller långsamt, runt eller fyrkantigt. Det är någon mer. Ord eller handling, snabbt eller långsamt, nytt eller gammalt, fyrkantigt eller runt.
Jag kan nog inte hjälpa dig.
Men, nej. Ja, men okej. Känsla eller förnuft?
Det blir nog förnuft.
Jag tänker väldigt mycket på att modernisera juristbranschen. Mm, mm. Göra juridiken enkel och begriplig. Hur ser juridikens framtid ut? Några korta meningar.
Jag tror att den här mer rutinartade arbetsuppgiften, den kommer att tas över av maskiner. Och det blir mera då just att, så att säga, ta fram beslut och ställningstaganden, det måste göras utav människor. Mm. Det kommer bli mera det, och det andra kommer man att delegera till maskinerna. Det kommer ske förändringar definitivt. Hela kåren, hela verksamheten kommer att förändras.
I takt med digitaliseringen?
Ja.
Det är det som är den största, att man måste liksom få ihop det. Tech-biten och juridiken kanske?
Ja, jag tror det. Att juridiken är viktig, men det, den sista biten, att, så att säga, få ihop det, det måste människor klara av. Det blir väl juristernas uppgift.
Mm. Så ser det ut.
Ja, tycker du.
Vänster eller höger?
Jag föredrar nog höger.
Varför då?
Jag skriver med höger och känner mig bekvämast med höger. Nu talar vi om händer, inte politik.
Är du vänster då?
Nej, det är jag inte.
Nej, okej. Okay. Men jag tycker du sa här i pausen, eller vad vi ska kalla det, så sa du att man inte behöver vara återhållsam med sitt sätt att bemöta människor. Nej. Och i sin roll som advokat. För många är ju rädda för sådana som dig.
Nej, jag tror verkligen att det sker en viss förändring på den punkten också med nya generationer. Att man ser det här som ett jobb, som många andra jobb, och att det finns ingen anledning att vara speciellt återhållsam. Man ska givetvis respektera klientens intressen i högsta grad, men dock inte vara rädd för att möta allmänheten och media och såna här saker. Det har jag inte känt.
Behöver juridik vara svårt?
Alltså,
behöver juridik vara svårt?
Nej, det behöver inte vara. Absolut inte. Nej. Jag ser inget motsatsförhållande mellan juridik och en mera öppen approach. Inte.
Känner du dig mer som en svensk medborgare eller typ en internationell medborgare?
Antagligen internationell. Lite mer än... Jag har inga problem med Sverige. Tvärtom, jag tycker det var underbart att komma hem efter alla de här åren i London. Och har anpassat mig väldigt bra. Men jag känner mig fortfarande som en slags världsmedborgare.
Gud vad skönt. Mm. Vad tycker du om de här krafterna med SD och allt sånt här nu? I och med valet?
Inget bra. Oroväckande.
Varför tror du att det är så?
Ja, det kan utveckla sig på ett sätt som gör att man tappar kontrollen över vad det tar vägen.
Har vi liksom inte lärt oss av historien?
Ja, man tycker det, men det känns att det verkar inte så.
Väldigt bakåtsträvande.
Ja, nej, det känns väldigt oroväckande. Det känns ännu mer oroväckande på ett högerplan i andra länder. Mm. Ingen annan, men där kan man alltid vara orolig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.